Man brukar säga att man kan väga ungefär 20 kilo på månen en människa då. Och man väger någonstans mellan 1 och 5 kilo i vattnet. Så istället för att betala några miljoner för att åka med Elon Musk upp till någon form av omloppsbana så kan man gå på Gnesta simhall och uppleva det här för 40 kronor. De som är intresserade av fysisk träning, de kan mycket, mycket mer nu än bara för 20 år sedan. Men de som inte är intresserade, de rör sig nog till och med ännu mindre än vad de gjorde för 20 år sedan. Man fann ju då att simmarna, de var väldigt organiserade och så var de bästa älskarna. Alltså, som simmare måste jag ju försvara den här undersökningen lite grann. Alltså,
jag förstår det.
Så att den var säkert väldigt noggrann sådär.
Välkomna till podden Hälsa för ohälsosamma med mig, David Ebrard. Jag är psykiater och författare. Just nu är det svårt att träna och det pratade vi om förra veckan och det ska vi fortsätta prata om idag för att vi ska ju helst hålla oss hemma och i många städer har man stängt de kommunala badhusen. Vi uppmanas till ett liv utan någon form av rörelse och är mer eller mindre instängda i våra hem beroende på hur hårt vi håller på rekommendationerna. För att prata om hur man överlever tillvaron just nu när man lever på att träna simatleter och hur man ska hålla igång simning när det inte finns någonstans att simma har vi bjudit in Mikael Rosén. Välkommen Mikael.
Tack så mycket David.
Du är förbundskapten för landslaget i öppet vatten och du har en egen simklubb som heter Human Ambition. Och där tränar du coachar triatleter och sen är du dessutom tränare för den framgångsrika simklubben Neptun där min äldste son simmade tills han var 14 tror jag. Så det, jag hyser varma känslor för Neptun kan jag säga. Men när du själv var aktiv då vann du 19 SM-guld, är det stämmer?
Ja, jag simmade lite längre sträckor på frisim och sen hade jag turen att vara med i lagkapslag med storheter som Lars Hörlander och Stefan Nystrand.
Ja, det var ju, det är bra, man ska ha bra kompisar. Ja, men du hade några individuella SM-guld också.
Ja, jag splittade mellan individuella och lagkapper så där, men jag vann 400 meter frisim, 1500 frisim, öppet vatten också.
Just det. Mm. Och sen har du vunnit Vansbrosimmet också 3 gånger.
Ja, härlig känsla. Det var man inte ensam när priserna delas ut, utan det är en folkfest, förutom i år då.
Nej, jag har redan ingen Vansbrosim, va?
Nej. De arrangerade någon form av home edition där man fick simma i valfri sjö då för att få sitt diplom. Men de hade tuffa tider där uppe.
Mm. Ja, det förstår jag. Det är ju de inte ensamma om. Men sen, jag har hört också att du kallas för The Rain Man of Swimming. Det måste du förklara. Vad är det och varför?
Ja, man kan väl börja med att det hände 4 otäcka saker 1986. Först Palme blev skjuten. Tjernobyl small. Och så Challenger rymdfärjan i USA gick åt fanders. Och sen brann Fagerstahallen där jag tränade simning. Så då löste föräldrar och klubb det med att vi får åka till Avesta och Hedemora 2 gånger i veckan. Och det blev mycket fritid däremellan. Så då började jag läsa grejer. Och hade det inte varit det så hade man kanske varit lite specialintresserad av något annat. Spypåsar på ryska flygplan eller andra grejer.
Någonting, sådär. Ja.
Här läste jag vad som man kom över och det var svenska tidningen Simsport och det var amerikanska Swimming World Magazine som man fick beställa på vanlig post då. Det fanns ju inte internet på samma sätt då. Och jag fyllde min hjärna med vad som jag kunde göra.
Så det är det som är grejen. Du kan all fakta om simning. Är det det som är grejen?
Ja, jag är duktig på fakta, ja.
För jag sitter här med en bok som jag fick av dig som heter Öppet vatten, simningens historia, vetenskap och träning. Och jag hann ju bara bläddra lite i den. Det är mycket fakta i den.
Ja, jag försökte kombinera historia, fakta, vetenskap, fakta och lite personliga berättelser om personer i simhistorien med lite självhjälp. Och den blev bra. Jag visade formgivaren en gammal klassiker, Science of Swimming från 1968, och han gjorde en liten pastisch på den. Så den blev väldigt fin. Så nu finns den på engelska också, som Open Water.
Går det bra? Säljer de bra?
Jag vet inte riktigt. Den borde kunna sälja lite grann.
Man tycker det. Okej, du är ju inte här egentligen för att prata om den här boken som ändå den ser otroligt fin ut, och jag rekommenderar den i och för sig. Men du är ju här för det här med badhusen. Vad tycker du om att man stänger igen badhus i kampen mot covid?
Ja, jag har otrolig respekt för att man sätter saker och ting i ett stort perspektiv. Jag och Neptun som jag jobbar i, vi har lagt ner mycket tid på att försöka förstå hur vi kan göra saker och ting bättre i de här tiderna. För i simhallen när vi är där. Fast vi är inte de enda som är där. Så vad vi gjorde till en början i mars, det var att vi splittade våra grupper. Så att det blev färre simmare per bana. Ungdomarna som tränade, de fick en lägre dos, så de blev inte lika utpumpade. Stärkte immunförsvaret och de hade jättebra träningsnärvaro. Sen hade vi en massa såna här hygienregler också, så här att man skulle försöka undvika omklädningsrum. Den forskning som finns visar ju att virus trivs otroligt dåligt i vatten. Men man är ju inte i vattnet eller under vattnet hela sin simträning, utan det är kontakten med andra som påverkar transmissionsfrekvensen då. Smittfrekvensen då. Så, och det visar sig att det, även om det är ganska lite själva spridningsmöjligheten i simbanan är liten, så är det större i omklädningsrummen och inte minst kanske om man åker kommunalt på vägen dit.
Så vad gjorde ni för det då? Gick det att göra någonting vad gäller omklädningsrummen då?
Vi kunde ju säga så här att försök att undvika omklädningsrummen till våra simmare. Men andra regler som de för brandskydd, de gör att man måste gå igenom omklädningsrummen. Man får inte gå direkt in i simhallen.
Men man kan ju slussa in dem. Ja. Alltså, i våras när jag gick på SAT så var det ju så att de hade ju stängt 2 av 3 skåp. Så att man tvingades till att hålla avstånd, för du hade inte skåp bredvid varandra. De var helt enkelt stängda.
Jo, och vi rekommenderar att man byter om på läktaren. Men man måste likt fullt igenom omklädningsrummen. Så det var en svag...
Men, så du är någonstans... Du är inte helt negativ till det här att de har stängt? Eller tolkar jag det fel här?
Om man tittar på hur elitsimmarna hanterar... Det finns... bland flera simmare som simmade på ISL-slutspelet alldeles nyss som slog personliga rekord. Och jag hörde en segerintervju med en tjej från Hongkong. Och hon sa så här, jag kunde inte simma så mycket på 5 månader. Men nu har jag tränat i 8-10 veckor och nu blev det så här. Och hon slog asiatiska rekord och vann total...
Så kontentan är att det är jättebra det här för att de tränar för mycket normalt sett?
Nej, det får man väl titta lite mer på. Men jag tror att om man tror att allting rasar som elitsimmare, då har man då går man mera på känslor än vad man går på hur det kommer att bli i själva verket.
Så elitsimmarna, om inte det här är oerhört långvarigt, kanske inte påverkas jättemycket av det, menar du?
Nej, de kommer att kunna klara sig sådär. Det tror jag. För de vet, de söker alternativa lösningar. Och bland annat finns det Matteja Kosubek, en tjeckisk vän som jag har. Hans pappa köpte en pool på på den tjeckiska varianten av Rusta. De smällde upp den i garaget, fyllde med vatten och så hängde de honom på en gummisnodd då, så han fick simma 2 timmar stationärt varje dag.
Okej, okay, då är du laddad för din uppgift om du står ut med det.
Ja, men vad som värre är kanske är för de som har haft det som motionsform. Simningen är helt unik på många sätt. I och med att man kan utöva det även om man väger för mycket och för dåliga leder. Om man har reumatism och man kanske till exempel av andra anledningar inte kan göra mycket av den här traditionella träningen som gym och löpning och sådär. Vatten är väldigt snällt mot kroppen.
Mm. Ja, men så är det. Så det är en potentiellt sett en grupp som har väldigt nytta av vardagsmotion som inte kan få det.
Jajamän.
Just på grund av att man stänger simhallarna.
Och den gruppen kanske är mindre lösningsorienterad eller kan göra det. Kan hitta alternativa varianter i mindre utsträckning än vad någon som har en tränare och en målsättning gör.
Ja, det är ju som har du, stänger man inne gym så kan det ju finnas ute gym och det finns andra alternativ. Men simning finns inte mycket alternativ till. Om man inte är den här elitsimman då som skaffar en liten pool på Rusta.
Ja, det var inte alla som kunde det. Alltså där. Så, av mina simmare som är mellan 13 och 20 år, eller 11 och 20 är de mellan, och de som är upp till 15, de får simma just nu i våra grupper.
Och det är bara allmänheten som inte får... Så är det i alla fall, mina barn spelar ju hockey. Och där är det ju så att de som är upp till 16 tror jag, de får ju fortsätta sin träning. Men allmän isen är stängd så att de får inte, allmänheten får inte komma dit.
Ja.
Är det så i simhallar också då?
Ja, i simhallarna i Stockholm, då upp till 15... bedriver ju träning precis som vanligt och det är till och med ännu bättre eftersom det finns anständigt med utrymme och man kan göra en verkligen covid-säker träning. Mm. De som är mellan 16 eller från 16 och uppåt, de får inte simma. Mm.
Så är det ju hockey också.
Mm. Förutom de som är av landslagskaliber eller rankas som professionella då. Mm.
Vad är rationalen bakom det, vet du det? Varför har man delat in det så? Jag har aldrig förstått det nämligen.
Ja, jag tror att det är de som går gymnasiet är 16 och äldre. Och där anser man att det kan vara finns en större smittspridningsmöjlighet då.
Att de helt enkelt inte håller social distans, att de är mindre styrbara än barnen. Eller jag förstår inte att det skulle vara viruset. Det gör ju ingen skillnad på om någon är 14 eller 16.
Ja, det kan vara umgänget. Så de som går upp till nionde klass, de umgås med sina kompisar och sina föräldrar. Medan de som är gymnastister kanske hänger med på stan och sådär. Det är en spekulation.
Ja, det låter som det är mycket spekulation vad gäller, inte bara från din sida utan det låter lite spekulativt allting där. Men okej, så för de här barnen upp till 15, där är det egentligen en fördel kan man säga. Men problemet är för allmänheten.
Problemet är för allmänheten och för de som bedriver någon form av föreningsträning och är 16 och äldre då.
Mm.
Och de som har minst chans att hitta alternativ är de som har någon form av medicinska skäl till att utöva simning och inget annat. Så här. Mm.
Mm. Å andra sidan kan man säga att det är de som kanske ska undvika ställen där de blir smittade också, för de kanske är tillhör en riskgrupp. Så att det är bara för att komplicera det lite, men det låter ju inte riktigt bra ändå att man har en stor grupp människor som det här är den enda aktivitet de kan utöva och sen så stänger man den möjligheten.
Ja, och jag har inte hört... Det är omöjligt att ta till sig all form av myndighetskommunikation. Men jag har inte hört... Vi försöker göra lite alternativa program som vi skickar ut till våra simmar. Men jag har inte hört någon form av alternativa träningsprogram som riktas till medborgare, vanliga medborgare från myndigheterna. Då.
Vad är det för alternativa program ni har då till simmare?
Ja, vi försöker att ha lite hemmastyrketräning. Vi rekommenderar ungefär hur ofta man ska löpa, om man nu gillar det eller kan det. Och det finns lite konditionsprogram också som vi... Och sen hade vi ett Zoom-möte då. Jag hade ett Zoom-möte med min grupp i förrgår. Det syntes att de behövde den här sociala biten, att de gillade det. För till slut glömde de bort att jag satt där och började prata om filmer och allt möjligt och där.
Okay.
Så simning är socialt, eller föreningsverksamhet överhuvudtaget, men simning är socialt för många som håller på med det, även om man tycker att det kan verka som att ligga och titta på kakelplattor och sådär.
Ja, men det upplevde jag med min äldste son, att de var en grupp då, man simmade i C-gruppen som det hette då. Man var ju ett gäng där som, det var väldigt socialt, även om det är en individuell sport, så är det ju väldigt socialt ändå, tänker jag.
Ja, jag upplever det också, att det är många som saknar att komma ner och bara hänga lite på badet lite extra så där, för nu försöker vi få dem att inte hänga så mycket dödtid på badet.
Ja, jag förstår. Men simning, om vi försöker, vi har ju ältat covid nu här i tre program på raken, och det är kanske inte jättekonstigt, men om vi försöker lämna det lite så här, om vi pratar om simning, som, för det här är ju en podd om hälsa och ohälsa, och någonting som vi har pratat mycket om, det är det här med hur bra det är att träna. Det har vi haft både de som säger att det är väldigt bra, sen har vi haft andra som säger att det är inte så här himla bra egentligen. Fredrik Nyström huvudsakligen, som vi har haft flera gånger, som är kritisk till det här. Men simman tränar ju extremt hårt. Det är i alla fall min erfarenhet från min son. Det är oerhört många timmar man lägger på det här. Och nu den här som vann här i asiatiska mästerskapen, hon hade då låtit bli att träna i 5 månader. Och det hade i alla fall i det korta perspektivet ett halvår ingen impact på henne. Men varför måste man träna så hårt i simning?
Det finns lite olika teorier sådär. Och det finns egentligen två olika fysiologiska modeller som ligger bakom träningsupplägg. Och en där man lägger träningen efter energisystemen, som man kör lågintensivt, så kör medelintensivt, och man kör intensivt, och så periodiserar man det där. Och sen finns det en lite nyare variant som kallas för race-based training, där man försöker ligga ganska kort del av sin träning på hög fart. Så man kanske ligger för simning, då kanske man ligger en längd som tar 15 sekunder och försöker simma så tävlingslikt som möjligt. Så vilar man tills man kan göra om det och om det och om det, och så är det inte så långt. Som för en simmare så kanske det skiljer, om man en traditionell distanssimmare simmar mellan 50 och 100 000 meter på en vecka. Det är ofantliga mängder sådär, det man själv gjort.
50-100 000 meter, det är rätt bra.
Men det finns elitsimmare som går enligt den här race-based-modellen och kör kanske 10-20 000 meter, vilket är en bråkdel.
Mm. Mm. Men det går lika bra för dem, eller?
Vi vet ju inte riktigt hur det hade gått för den ena eller den andra om de hade bytt program sådär. Träningsprogram då.
Så det är ingen som har gjort det här, att de har bytt program?
Jo, fast det blir ju inte som att göra en kemisk reaktion. Nej. Att man har exakt samma delar när man börjar. Sådär. Man skulle kunna ha tvillingstudier och köra det lite extremt sådär. Men ganska mycket visar att det finns någon form av atleter som har ett superimmunförsvar. Man brukar säga att det kan vara 10-15% som av en population som aldrig blir sjuka och de återhämtar sig fortare. Och de klarar naturligtvis de här tuffa träningarna.
De här 100 000 träningarna.
Ja.
Men de andra blir sjuka ofta då. Det finns någonting som tyder på det i alla fall. På tal om huruvida det är nyttigt eller inte.
Ja, det gäller ju att undvika det så mycket som möjligt. Och det är inte bara träningsupplägget som påverkar, utan även vad man gör, om man sover bra, om man lägger bort telefonen på kvällen eller om man äter bra och sådär. Luftföroreningar och sånt där. Så det är en komplex ekvation om man ska coacha sig själv till optimal framsteg.
Jag förstår. Men en sak som slog mig här, det är ju det här du säger, att man blir lättare, får lättare infektioner om man tränar mycket är det, i de här extremgruppen där. För jag har fått någon känsla av att elitidrottsmän överlag, inte bara simmare utan andra skidåkare och så här som håller på med lång, de är ju lite så här covid-säkrade redan innan covid. Man går och spritar sig och aktar sig för att bli sjuk hela tiden. Eller stämmer det? Eller är det någonting jag har bara fått för mig?
Nej, jo, men det stämmer. Vinter-OS har ju varit synonymt med en influensaepidemi. Mm. Det börjar egentligen, när man forskar på det, började 1998 Nagano. Det var 9000 som dog i Japan, tror jag, av den här influensan. Så det var en brutal influensa. Och när man kollade upp det här och kikade på hur det påverkade atleter och aktiva och funktionärer och sådär, då visade det sig att atleterna, det var någon enstaka som blev sjuk. Mm. Men funktionärerna blir jättesjuka, eller det var ett högt utbrott där. Så de är liksom, atleterna är vana vid det här, precis som du säger.
Och det beror inte på att de hade bättre immunförsvar, utan det beror på att de spritade händerna hela tiden och höll avstånd och aktade sig. Eller vad drog man för slutsats? För det skulle ju kunna vara så att ja, de blir inte sjuka för att de har bra immunförsvar. Det är bra att träna så mycket.
Men de flesta brukar få någon form av nedsatt effekt. Åker man på en influensa med jättebra immunförsvar, då kanske man får en liten dipp.
Så det tyder på att de faktiskt var covid-säkrade
innan. Ja, de är mer covid-säkra. Jag såg en intervju med Per Elofsson för några år sedan. När han var i sin prime, och det var ju, han pratade om det här, att man torkar sig inte i ögonen med fingrarna och sådär. Jag har själv gått på ett simgymnasium med skidåkare som var väldigt noggranna med det här.
Och man kan ju förstå det, det kan ju förstöra en säsong.
Ja, man har ju, ja, jo. I alla fall mentalt liksom, att det är ju tråkigaste som finns att vara sjuk, och det vill man ju försöka undvika.
Men i alla fall, okej, kvantitet, det är lite osäkert vad som är bästa. Jag bara tänkte, jag fick den här tanken när du pratade om den här med mindre kvantitet. Det är ju som jag har ju då motionssprungit, så här, joggat, och det hände ingenting när jag höll på att jogga tills jag började träna intervallträning. För då plötsligt så kapade jag tider. Eller jag började, och det är ju lite samma grej där. Alltså jag kör ju intervall, jag gör ju fortfarande då. Och jag känner ju att jag blir mycket snabbare även när jag springer längre sträckor av intervallträningen. Det är ju lite det som de gör då. Som bara simmar 25 meter, 15 sekunder liksom.
Ja, man måste simma fort eller springa fort eller cykla fort för den delen också för att kunna få upp sin toppfart. Mm. Får man upp sin toppfart, då får man också upp den andra delen.
För annars lunkar det bara runt.
Ja. Mm. Ja, så det finns till exempel löppass som innebär att man kör 12 stycken 100 meters all out, greyhound intervals. Ja. Och de brukar funka rätt bra, så joggar man lite emellan.
Ja, men det är så som jag uppfattar, det är en modern form av träning. Det är det som ger impact. Men det kanske är bara jag som har fått för mig. Men det låter ju som att man har lite belägg för det i alla fall.
Nej då, gör man det väldigt, väldigt så enkelt. Simningen har varit väldigt, det har funnits fler forskningsstudier på simning än på någon annan idrott. Om man undantar löpning då, som är en grund för alla möjliga olika idrottsgrenar, så där, lagsporter och sådär. Mm. Och en av grejerna är att man kan, som är ett incitament för det här, det är att en simbassäng är väldigt lätt mätbar.
Mm. Och, så lätt att göra studier helt
enkelt? Det är lätt, jättelätt att göra studier. Och man började redan på 1910-talet med skeppsbyggarrännor, och så drog man olika kroppar i det här, och vilken är den perfekta.
Och vad kommer man fram till då?
Ja, men man kommer fram till ungefär, kan man säga att 60-talet, då körde man enligt modellen ju mer desto bättre. För då hade man inte nått den här piken av volym som ger ett rätt bra sätt att köra mer om man ska orka mer.
Okej, så de som tränade innan 60-talet, de tränade helt enkelt för lite?
Ja, men det kan man säga. Mm. Det kan man säga.
Men det är väl lite samma i fotboll och alla andra grejer som folk håller på med också. Om man jämför då, dagens fotbollsspelare och tränare oerhört mycket mer. Jag tror inte Gunnar Nordahl och de här, hur duktiga... Nu var väl Gunnar Nordahl, nu kanske du inte är insatt i fotbollshistorien. Men han var ju fullständigt dominerande i italienska ligan. Mycket på grund av, åtminstone har jag hört det, får lyssnarna rätta mig om jag har fel, för att han tränade oerhört mycket mer än vad man gjorde på den tiden.
Ja, min far jobbade faktiskt ett år tillsammans med Gert Fredriksson som var kanotist. Och,
just det.
Ja, han vann...
OS.
Ja, han vann OS fyra gånger i rad, tror jag han vann medaljer. Vår mest framgångsrika sommarolympier då. Och han tränade ju mer än alla andra. Det var på en brandstation. Så han hade satt upp i slangtvätten i källaren en slags modell eller grej så han kunde lägga i en kanot och träna på arbetstid när de andra spelade kort så där. Så han tränade ju mer än sina samtida.
Mm. Men det är svårare att göra idag. Då måste man träna smartare.
Mm, mm. 70-talet, det blev en ganska... Ja, då varierade man. Så man kanske körde varannan dag långt, varannan dag hårt. Mm. Sådär. Lite mer i simningen då. Sen på 80-talet var det mer och mer styrketräning, i alla fall för de som skulle köra korta sträckor.
Mm.
Och sen 90-talet var den stora där man började med att filma teknik och ta lite extra.
Men det här är applicerbart på säkert massa andra sporter också, eller, som jag var inne på med fotboll. Att man har gjort forskningen på simningen, men sen har man dragit det här i andra sammanhang också. För jag upplever att det är ju någonting som har ändrats, just det här. Förr gjorde man bara, man gick och spelade. Man var lite, så eliten var ungefär som vem som helst, fast de tränade lite mer.
Ja, ja, de hade kanske fuskjobb på Facit som de hade som spelade i Åtvidaberg till exempel.
Ja,
eller Ralf Edström sådär på den tiden.
Men det är också en intressant sak. I Sverige, när det kommer till simning, om vi går tillbaka till det. Här lär man ju alla barnen att simma bröstsim. Och det vet jag ju när min äldste son... Det gjorde man inte alls i simklubb. Då började man med frisim eller crawl och ryggsim. Det var de grejerna man höll på med. Och sen kom bröstsim. Dessutom har jag en liten anekdot. Det var ju när han skulle simma då. Han var ju jätteduktig som barn. Och när han skulle simma med skolan, då simmade han ju från alla. Men då simmade man med en lite annan bröstsimsteknik än vad som man lär ut i skolan. Där man fick lära sig i skolan att man skulle ha så här jättestora simtag. Men att hans simteknik var ju mer som någon form av frisimlight, eller fjärilsimlight. Den så här, väldigt små och så snabbt tillbaka. Liksom. Och då fick han ju tillsägelser av lärarna. Så där får du inte simma. Så han fick underkänt fast han var snabbast av alla. Väldigt konstigt. Men bara, det var en utvikning. Men varför lär man ut bröstsim? Eller ska man det? Eller, det verkar ju jättekonstigt. För det gör man inte i andra länder, va?
Nej, alltså i de flesta länderna börjar man med frisim. Mm. I simförbundet rekommenderar att man börjar med frisim, för det är en enklare rörelse att göra. Ett bröstsimsbentag och bröstsim, det är väldigt svårt koordinatoriskt. Men det finns en liten finess bakom det där, för vi lever i ett kallt land. Och en av grejerna som det var framförallt sim- och livräddningsfrämjandet som ville att vi skulle försöka börja med ett korrekt bröstsimsbentag för att komma upp ur en vak när oturen var på sin plats där.
Kan man inte börja med ryggsim då?
Ja.
Så man kan livrädda. Men...
ja, ryggsim är bra på det sättet. Men det är samma bentag som de vill att man ska...
Sådana här fake bröstsimsryggsim, livräddningsryggsim.
Ja. Jo, men det ligger väl i linje med det som livräddarna vill att man ska lära ut.
Mm.
Men simförbundet vill att man ska lära frisim och att man ska simma ofta. Så man kan lära sig alla simsätt. Sådär. Mm. Vi tycker att det är en bra grej för att bli trygg i vattnet. Sådär. Mm. Jag var en kort stund på en skola som hette Allasarskolan och bedrev simträningen där, eller simundervisningen där. Mestadels somaliska killar. Och de som kom, de hade inte alls samma simkultur. i Somalia, de som är uppvuxna i Somalia, föräldrarna då.
Men är det inte så, för att man läser ju debattartiklar om att vi svenskar inte längre kan simma. Är det ett importerat problem då från kulturer där man inte har den här simkulturen? Eller skulle du säga, är vi ett simkunnigt folk? Alltså, eller,
ja, varför? Alltså deras somaliska föräldrar, det kunde vara en liten åttaåring som tyckte att nej, jag vill inte gå ner i vattnet. Mamma säger att det finns krokodiler i vattnet. Så här, det hade han översatt det med då.
Mm.
Och det kanske det fanns där. Men vi hade bättre siffror än vad vi har nu på 80-talet till exempel.
Mm.
Men vi har fortfarande riktigt bra siffror och det finns fortfarande med i läroplanen.
Mm.
Som,
man har det i årskurs 2. Någon slags simträning, tror jag. Är det inte så?
Ja, man börjar i årskurs 2 och sen innan 4an, 5an, då ska man kunna simma 200 meter, bara av 50 meter på rygg. Och såklart att inte alla kan det, även om fast de är i läroplanen. Men det finns väl antagligen flera grejer som man inte hinner med för alla.
Men du ser inte att... Då kan man ju säga att det finns ju någon form av, vi har tagit på oss ett samhällsansvar i och med att det ingår i läroplanen, men det är inte säkert att det tillämpas.
Nej. Så det här den stora problemet med Sverige, det är att det inte finns tillräckligt med bad, framförallt badyta till exempel.
Framförallt inte nu, kan vi säga.
Nej, verkligen. Och det var ju ett antal skollektioner inplanerade under den här tiden också. Så det kommer att bli någon form av... Fast skolundervisning får man faktiskt bedriva
kanske. Ja. Men du säger att det finns för lite badyta i Sverige.
Ja. I London till exempel, då har statsfullmäktige... Eller det var väl Boris när han var borgmästare som de
Boris med, Johnson alltså. Nuvarande premiärministern.
Ja, som var med och bestämde att... Det skulle inte finnas mer än, det skulle finnas bad så att ingen medborgare hade mer än en engelsk mile, det vill säga 1600 meter till ett bad.
Mm.
Och med tanke på Stockholm till exempel, att det inte finns något bad i hela Vasastan. Så till exempel i Skellefteå, som har samma storlek som Solna. Solna hade ett bad med fem banor, det vill säga... Ja,
inte så mycket.
Nej, 25 meter plats med fem banor för... ungefär 70 000 personer. Skellefteå, som är ungefär lika stor, de hade ett tag hade de 7 bad. 7 simhallar.
Så det är lättare, men det är också en erfarenhet jag har, att det är lättare att utöva former av sport på mindre håll. Det är samma med mina yngre barn som spelar hockey. Åker du utanför Stockholm och kommer ut i grannkommunerna så har de massa ishallar, och det är ännu mer uttalat om du kommer ut där det är mer mindre städer ute i landet.
Ja, en del av det hela är väl att i storstäderna är mark rätt dyrt.
Mm. Så är det verkligen. Men du har ju varit inne på att simning är en väldigt unik sport. Därför att det är en sport som alla egentligen kan utöva. Eller hur? Det är allt från äldre damer som har ledbesvär till... unga triatleter som gör ÖTÖ, som är anses vara världens hårdaste tävling, om jag inte har fått det hela fel för mig. Jag läste förresten att du kom sexa i ÖTÖ, eller?
Ja, jag har kört ÖTÖ swimrun-tävlingen, swimrun-VM-et fyra gånger, och det är ju ett heldagsjobb. Det är ganska tufft det där, men...
Är det man simmar 10 kilometer och springer 65 kilometer i Stockholms skärgård. Ja, Sandhamn till Uta.
Jajamän, uppdelat på 20-talet öar.
Ja. Ja, vad krävs för att man ska klara det då?
Ja, till att börja med krävs att man vågar försöka. Så där. Det är väl den första idén.
Men man blir inte, det är inte för vem som helst. Man måste bli inbjuden med. Man måste kvala in på något sätt.
Kvala in eller inbjuda nu. Mm. Första gången jag var med så var det var inte så många med. Det var 2009, och då till och med de som var så här erfarna uthållighetsidrottare tyckte att det var allt för extremt.
Okej, men det har blivit mer och mer. Det ställs kanske inte in nu då?
Det ställdes in i höstas då, dessvärre. Men ja, det gäller ju att få rätt tillstånd och sådär från lokala myndigheter. Så där. Men
hur många är det som gör det här ute?
Ja, det var... det är hundratalet par ungefär. 100 par. Man gör det två och två.
Två och två. Så det är 200 personer utspridda på 7,5 mil eller?
Mm.
Ja, det låter inte som... Det smittar jättemycket där.
Nej, det tror jag.
Inga omklädningsrum heller. Så man förstår inte riktigt syftet med att ställa in det. Men okej. Okay. Ja,
fast ibland är det så här, better safe than sorry. Så man får väl ha... man får ha förståelse för de som tar besluten så där.
Ja, vi ska inte häckla dem här, men det låter för mig utomstående som lite överreaktion. Men jag vill gå tillbaka till det här med simningen som fenomen, därför att vad är det som gör att det är en sport som kan locka så många olika typer liksom?
Ja,
och kanske borde locka fler.
Ja, en del av saken är att man får en unik känsla när man är i vattnet. Man är viktlös. Man brukar säga att man kan väga ungefär 20 kilo på månen en människa då. Och man väger någonstans mellan 1 och 5 kilo i vattnet. Så man är helt viktlös. Man är som en fågel i vattnet. Så det är en fantastisk känsla. Så istället för att betala... ja, några miljoner för att åka med Elon Musk upp till någon form av omloppsbana, så kan man gå på Gnesta simhall och uppleva det här för 40 kronor. Det tycker jag. Jag tycker det är jättemysigt sådär. Sen finns det lite olika. Det finns en brittisk studie som har försökt kategorisera. Vad är det för människor? Eller hur blir man? Eller vad är man för människa när man håller på med simning, cykling, löpning, yoga och...
Är det samma människor som gör det?
Nej, de försökte kolla liksom, okay. Vad finns det för karaktäristika?
Okay.
Och man tyckte ju att cyklisterna, ja men man fann att de var materialister och att de var liberala. Sådär. Ja. De som gick på gym, de var konservativa, de läste mycket, mycket tabloider. Sen simmarna.
Det låter som en otrolig generalisering, men det är kul ändå. Vi gillar generalisering i den här podden.
Ja, det blir, men man fann ju då att simmarna, de var väldigt organiserade och så var de bästa älskarna.
Ja, jag hade hört att du sa det. De är bästa älskarna. Det måste du nästan utveckla här lite. Bästa älskarna, hur kommer det sig? Stämmer det för det första?
Alltså som simmare måste jag ju försvara den här undersökningen lite grann.
Jag förstår det.
Så att det var säkert väldigt noggrann så där.
Säkert, det var otroligt vetenskapligt.
Ja, nej, men man kan ju spekulera i att de som springer väldigt mycket, de blir för beniga och hårda så där.
Det är rent muskulärt, så säger man att simmare har rätt snygga kroppar och så här. Det är mer.
Ja, fast det tror jag. Ja, det tror jag är ganska individuellt nu vad man går igång på.
Ja, det kan det vara.
Men och sen cyklisterna, de kanske sitter bort någon funktion i någon konstig sits.
Det kan jag tänka mig, ja just det. Det är farligt att cykla, man sitter hela tiden där. Och
nöter bort någon sån där.
Ja, det kan vara så.
Könsnerverna där. Men simmarna, de och det var nog inte bara för att man rakade kroppar, för det har man bara två gånger om året ungefär.
Ja, så det var okej. Okay. Men det var också någonting, har jag hört du sa, någonting om oxytocin, att det skulle påverka hormonellt.
För hoppar man ner i vattnet, man brukar ju säga så här...
Som att ligga i livmodern.
Ja, men beröring brukar ju sägas vara någonting som man inte ska saka på om man ska behålla humöret uppe under den här mörka årstiden. Så här. Till exempel man kan få oxytocin från barn, från sex, från djur, från massage. Och man ska inte koppla ihop det här någonting. Det här, nej, utan var och en av de här delarna. Och även hoppa i vattnet. Det blir som tryck på kroppen. Det blir som en kram runt hela kroppen.
Det är kanske därför då, simmar, om vi nu köper att de är bättre älskade, det är kanske därför.
Ja, jo, men det kan, eller så är det bara ett extra bonusvärde med att simma. Att man får den här omhuldande kramen av vattnet, trycket på kroppen.
Men okej, okay, så det här tål att tänka på. Man kanske ska börja simma. Men den här podden handlar om hur man på en samhällelig nivå borde agera för att få människor att leva hälsosammare. Vad skulle du säga är de största hindren för att göra det?
Inte bara i covid utan även
annars.
Ja,
just nu är ju det stora hindret att vi inte ens får gå ut eller umgås i grupp, men i vanliga fall.
Ja, vi behöver fler simhallar i Sverige och i stora delar av västvärlden behöver vi fler simhallar eftersom folk har städerna har planerat och sen har de expanderat, så det är fler som delar på samma simhall nu. Till exempel, ja, det har inte tillkommit något bad som inte har varit ett ersättningsbad eller ersatt något annat sedan 1973 i Stockholm. Och det är lätt att tro att det bor jättemånga mer i Stockholm nu än då. Men då bodde det ungefär 660 000 och nu bor det kanske 850 000 i Stockholms stad.
Så några fler bad?
Det är några fler. Förut på 70-talet bodde man ju 5 stycken i en tvåa och sådär. Men det är fortfarande mer invånare. Plus att det är fler pendlare som använder Stockholmsbaden nu än vad det är då.
Och man då säger att för någon vecka sedan så kom ju WHO med sina nya rekommendationer angående rörelse. Man säger att man ska träna så att man höjer pulsen helst 300 minuter i veckan, det vill säga 5 timmar per vecka. Det är deras rekommendationer. Och sen ska man dessutom röra sig lite allmänt hela tiden då. Hur ska vi uppnå det? När vissa människor faktiskt är, vare sig de vill eller ej, så är det simning som gäller, som du var inne på tidigare. Och så har vi inte badmöjligheter. Det är ju en ekvation som är rätt svår att få ihop.
Ja, det är jättetufft och det blir ju individuellt hur man kan ersätta det här sin simtur med någonting. Det kanske går alldeles utmärkt för vissa, men inte alls för några. Jag har varit på Maldiverna och gjort ett jobb med deras regering och man kan ju tro att det är världens mest simkunniga folk eftersom ingen har mer än en halv engelsk mile, det vill säga 800 meter till en lagun som är 27 grader året om. Mm. Men tvärtom har de haft väldiga problem med simkunnigheten. Och där var det så att de som skolkade i skolan, vart var de? Jo, de var i närmaste lagun. Så då drog man, lärarna gav simning ett dåligt namn då. De tyckte, nej, ni ska inte simma så där. Men nu har man vänt och man vill verkligen försöka göra det. Så. Men ett av resultaten var att de har ungefär 150 stycken resorter på Maldiverna. Så fina resorter, det är en massa smekmånader och sådär. Och de som är badvakter där, det är inte maldivianer utan det är tibetanska gurkas, sådana här som är livvakter åt brittiska drottningen och sådär.
Varför har de dem som badvakter?
Ja, för att de har väldigt bra rykte för att försvara sin den de ska vara.
Nej, de är helt enkelt bra.
Ja, de är bra, men de är inte bra på att simma. Men de var precis lika bra som maldivianerna eftersom de inte kunde simma alls.
Okay.
Så man kan göra väldigt mycket från myndigheterna och säga att nu ska vi köra på det här.
Okej, okay. Men om man då säger, nu har vi ju liksom, nu kommer det ju vara otroligt svårt att träna under, vi vet inte hur lång tid, men i vår eller kanske till sommaren så ska man börja återgå till ett normalt liv och det kommer vara så många människor som har tappat all sin träning då. Hur ska man göra som sista fråga? Har du någon idé? Hur ska man få de här personerna att komma tillbaka igen? För jag förstod på det att det här är inte ett problem för eliten, men det är ett problem för allmänheten. Hur ska man hitta den där motivationen när man har förlorat kondition, man har förlorat muskulatur, levt stillasittande? Har du någon tanke här avslutningsvis? Hur ska vi få de här människorna att komma tillbaka?
Ja, alltså det visar sig väl det som lyckas när man ska börja något mönster är att man ramponerar. Man börjar med Man kan styra träning på tre olika variabler med frekvens, med duration och intensitet. Frekvensen och durationen är mest intressant för motion och folkhälsa.
Mm.
Intensiteten är lite mer intressant om man ska få upp lite någon form av kvalitet på det hela. Men att då börja kanske med, istället för vad sa du, 5 gånger en timme i veckan, då kanske man börjar med 2 gånger en halvtimme i veckan.
Mm. Det är så vi jobbar i psykiatrin med människor som är helt stillasittande och deprimerade. Det vill säga man säger gå ett varv runt kvarteret och sen så börjar man där och så ökar man. Det är samma sak i det här fallet då, om man har suttit stilla då, tänker du.
Ja, ja. Och det funkar ju på ett individplan, men frågan är hur, vi ska hur det ska lösa sig på... för det visar sig att de som nyttjar det här med friskvårdsbidrag och sådär, det är de som redan...
är friska.
Ja, de som
redan motionerar.
De som redan gillar det. Så det är väl en tredjedel kanske som man inte når lika lätt.
Mm.
Och de måste vi nå med något sätt. Om vi ska få upp det här.
Ja, det är bland annat det som varit Fredrik Nyströms kritik mot Anders Hansen som pratar om friskvård. Att man ska löpträna och så. Här. Det är ett, ja, även om vi har det här. Vi har något som heter fysisk aktivitet på recept. Så om man följer upp det så är det ju väldigt få som utnyttjar det. De får sitt fysiska aktivitet på recept men de går inte dit i alla fall. Och det är en svårighet i det här.
Nej, så det, man brukar prata, när jag läste statsvetenskap, då var det liksom 2/3 samhället där det var, det var liksom uppdelat vilka som var intresserade av politik och vilka som inte var intresserade.
Mm.
Och lite samma sak att de som är intresserade av fysisk träning, de kan mycket, mycket mer nu än bara för 20 år sedan.
Mm.
Men de som inte är intresserade, de rör sig nog till och med ännu mindre än vad de gjorde för 20 år sedan.
Ja, och det är det som är den här, ska vi säga, gordiska knuten att lösa. Hur ska vi få den gruppen att ändå röra sig mer? För den andra gruppen sköter sig själv. Som flera andra gäster har varit inne på här att ja... de kommer att börja motionera igen därför att de är intresserade redan från början.
Ja, och jag har läst lite grann om England som de funderar på liksom och hur kan man göra för att få folk att gå 300 steg mer om dagen. Ja, man kan flytta på busshållplatserna och sådär.
Ja, det har vi varit inne på här också. Man har lite sån här stadsplanering och nudging och alla såna här tekniker för att få folk att röra sig mer i sin vardag. För det är kanske egentligen där man måste börja.
Ja, för jag kan säga att jag har inte ägnat den dolda... det jag har gjort, det är mer av de som har sökt upp mig. De vill bli bättre på att simma. De är aktiva, de är motiverande. Sådär. Men såklart att det är en viktig del. Och det närmaste jag kommer där, det är nog maldivianerna. De börjar liksom med att lyfta motion mera. De skriver fler artiklar om det i tidningarna och sådär.
Du är inne på att det finns någon form av samhällsansvar här ändå som vi måste ta för att lyfta det här så att det är viktigt för alla.
Ja, men samhället är ju vi och vi vill ju att, vad är det Marcus Aurelius sa? What's good for the hive is good for the bee. Så om hela samhällskroppen mår bra så mår även individerna bra oavsett vilka det är.
Så det blir ett fantastiskt fint slutord tycker jag. Så what's good for the hive is good for the bee.
Ja men tack.
Tack så mycket Micke. Trevligt att ha dig här. Hej.
Tack för att ni lyssnar på podden Hälsa för ohälsosamma. Jag heter Bengt Hedlund från Convenio Store Sweden och det är vi som gör det här möjligt. Gå gärna in och mejla david.eberhardt@hälsaforohälsosamma.se. Gå också gärna in på vår hemsida hälsaforohälsosamma.se.